tackar dig för att du är värdig all vår lovsång. Tack för att vi har 10 000 skäl att prisa dig. Tack för att vi får prisa dig för att vi är här nu i Jesu namn. Amen. Amen. Jag har haft stora förväntningar inför idag. Jag vet inte riktigt var det ska sluta, för jag vet inte riktigt var det börjar. Och jag vet inte riktigt var vi är någonstans i mitten. Men jag vet att jag har stora förväntningar på den här söndagen. På den här dagen. Så får vi se. Jesus Kristus. Världens allra mest omskrivna och omtalade person genom historien. Det finns inte någon som har omtalats eller pratats om eller berättats om eller berört människor, samhällen som Jesus Kristus. Det finns ingen. Ingen. Men vem är han då? Vem är Jesus? Det finns många som har pratat om honom. Det finns många som har åsikter om honom. Men det är bara den här boken som innehåller sanningen om honom. Det är bara Bibeln som innehåller sanningen. Några är ju väldigt ivriga att förkunna eller propsa på att han har aldrig funnits. Han har inte funnits. Trots att man kan historiskt bevisa att han har funnits, så är det ganska många som säger att han har aldrig funnits. Sen finns det några som går omkring och säger men han har ju funnits, men han var en klok person, han var en klok man, han var en myspysig gubbe som hade lite lärjungar och han lärde ut lite goda saker som vi kanske kan leva gott vid. Sen så är det ju faktiskt så att en och annan muslim, eller i islam, så är det ju så att man ser ju Jesus som en av Allahs 5 viktigaste profeter. Inom islam så ser man ju liksom att det var en förkunnare, att Jesus var en förkunnare av Koranens budskap. Att han var en mirakelgörare. Till och med i vissa kretsar inom islam så kallas ju Jesus för Messias. Men inte med betoningen att han frälser, att han var Gud, att han var Gud själv, att han uppstod eller så. Inom den kristna teologin. Och det är här det blir så svårt. Det är här det blir så tungt. Det är här det blir så jobbigt. Till och med inom den kristna teologin så finns det ju människor som tar lite avstånd ifrån lärorna om att Jesus är Gud. Att han är av Gud. Att han är Gud. Inom den kristna teologin så finns det predikanter och lärare och teologer som säger att du behöver inte tro så mycket på att han är gudomlig. Frälsningen, att du behöver bli räddad från ett syndafall, det har ju inte hänt. Det är inte så viktigt längre om du tror, utan man betonar Jesus etiska, hans etiska förkunnelse. Att den är så vacker och den är så bra. Och man betonar kärleksbudskapet. Man talar om Jesu etiska förkunnelse som Jesu enkla lära. Och om hans kärleksbudskap. Man menar också utifrån sin syn på bibelvetenskapen då, att tankarna om frälsning och uppståndelse, det är inte så viktigt om de har hänt i verkligheten. Det räcker om vi tänker att de har hänt. Det spelar som inte så stor roll om de verkligen har hänt. Olika varianter av det här hittar vi som grund för det som kallas för liberalteologiska läror idag. De kan inte ha hänt i verkligheten. Syndafallet är ingen riktig företeelse. Man pratar om trons Jesus och man pratar om historiens Jesus. Och man tonar ner allt som har med under och tecken att göra. Jungfrufödseln och alltihop. Det finns en massa varianter och åsikter om Jesus. Så idag så vill jag försöka måla en bild. En liten bild om Jesus som du kan få göra till din. Och då vill jag använda mig av Johannes evangeliet, kapitel 1. Och så några fantastiska versar framöver där. Och jag ska läsa dem två gånger. Den ena, andra gången så ska jag byta ut ord. Johannes evangelium kapitel 1, vers 1 och några versar där. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och så hoppar vi fram till vers 14. Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Och så flyger vi till vers 18. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde, som själv är Gud och är hos fadern och har gjort honom känd. Och så byter jag ut här då. I begynnelsen var Jesus. Och Jesus var hos Gud och ordet var Jesus. Nej, och Jesus var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom Jesus har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. I Jesus var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och Jesus blev kött och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud, är hos fadern och har gjort honom känd. Den här texten är ju alltså om Jesus. Det här handlar om Jesus. Ordet är Jesus i den här texten. Det handlar om Jesus. Och det här får betydelse för dig och mig. Det här får en jättestor betydelse för hela den kristna traditionen. För hela frälsningshistorien. Hur vi förhåller oss till de här verserna. Vi ser Jesus är ett med Gud själv. Det är det första jag bara vill säga lite kort. Han är ett med Gud själv. Och varför är det så viktigt då att framhäva att han är ett med Gud själv? Jo, därför att det är så viktigt att offret för dig och mig var syndfritt. Att det inte bara var en vanlig dödlig människa, utan att det var någonting gudomligt, en del av Gud. Vi ser alla profetier i Gamla testamentet som pratar om det som ska hända med Jesus. Vi ser alla offer, vi ser påskalamsoffret där det skulle vara ett syndfritt eller fläckfritt nyfött lamm. Det är så viktigt att vi förstår att Jesus också var Gud. Det är oerhört viktigt att han är det, för då är han syndfri, då är han gudomlig. Det är så otroligt viktigt för frälsningen, för offret på korset. Det hör ihop. Det hör ihop. Vi ser att Jesus fanns i begynnelsen. Och det här spränger ju hjärnan. För det betyder ju att det som planterades i Maria inte var en ny skapelse. Och ändå var det det. Det är jättekonstigt att förstå i huvudet. Det som planterades i Marias moderliv var ju Gud själv. Någonting som fanns i begynnelsen. Som började växa i ett mänskligt foster. En jungfrufödsel. Jesus fanns i begynnelsen. I tidens början så fanns Jesus där. Det är en sanning om Jesus. Han fanns där i tidens begynnelse. Vi ser att allting blev till genom Jesus. Vi läste här, allt som blev till genom Jesus. Vi läser i Gamla testamentet i första Mosebok en vers där det står: låt oss göra människan till vår avbild och vara lika oss. Han menade ju inte djuren som han redan hade skapat. Låt människan bli lika möban här nu för allt i världen. Nej! Jesus fanns ju till i begynnelsen. Allting blev till genom honom. Allt ifrån den här underbara sengångaren till den här lilla myran som ättrar omkring och springer, till valen, till dig, till mig, till den här lilla blomman som ser ut som en blomma men egentligen heter flugor, till ditt öga, till allt. Jesus var ju med och skapade allt det här. Allting fick ju, blev ju till genom att Jesus var där. Det är den Jesus det handlar om. Det är den Jesus som Bibeln vill att vi ska ropa ut över hustaken. Det är den här Jesus. Allt blev till genom honom. Allt! Han fanns i begynnelsen. Vi läser också, vi ser också att Jesus är livgivare. Jesus kommer med liv och liv i överflöd i alla möjliga tänkbara situationer. På ett tågspår i Västervik så kommer Jesus med liv till den här kvinnan eller tjejen som ligger där. Jesus kommer med liv in i ditt och mitt mörker. Jesus kommer med liv in i familjesituationer. Jesus kommer med liv och åter liv. Han kommer med evigt liv, och det ska jag återkomma till. Det viktigaste livet av alla, evigt liv kommer han med. Det är den Jesus som vi får ropa ut över hustaken. Det är den Jesus som vi får prata om, bekänna oss till. Det är den Jesus vi lovsjunger. Vi ser också här att Jesus har övervunnit mörkret. Jesus har övervunnit mörkret. Först och främst det mörka som ondskans makt står för. Det har Jesus övervunnit. Men han har också övervunnit det mörker som vi kan befinna oss i. Som vi själv försätter oss i. Det har han övervunnit. Det är han som har övervunnit allt mörker som finns i världen. Allting som ser förlorat och hopplöst ut. Det har han övervunnit och gjort till ljus. Det är den Jesus som vi får ropa ut över hustaken. Han som kommer med hopp, försoning, sanning, glädje, kärlek. Det är den Jesus. Det är den Jesus. Men sen ser vi också då att Jesus blev kött. Jesus blev människa. Det här ofattbara. Hur han som hade allting. Han som hade allting tillsammans med Gud på tronen från begynnelsens tid. Avstod detta fantastiska. För att bli ett människobarn. För att växa upp. Han avstod allt för att bli som en människa. Varför var det viktigt? Jo, därför Bibeln lär att vi har inte en Gud som är långt borta. Som inte känner och vet hur du och jag har det. Vi har en Gud, Jesus Kristus, som är nära, som är dig personligt nära, som har utsatts för livets alla svårigheter. Det spelar ingen roll hur mycket du sitter och säger, ingen har någonsin upplevt det jag har upplevt. Jo, Jesus, fast 7 gånger värre. Det finns ingen som har upplevt så mycket frestelser som Jesus Kristus. Har du och jag varit ute på öknen och stått framför djävulen själv och fått hans frestelser? Nej. Det är klart när han växte upp som människa att han utsattes för allt som du och jag utsätts för. Att ge igen, att hata, att allting som bara... Det är klart han utsattes för det. Självklart. Och han klarar det. Det är lite kul. När jag och Anneli, vi kan sitta där hemma och skoja med varandra. Och det här är verkligen ett skämt nu. Så kan vi sitta och skoja med varandra. Så säger jag så här. Ja, jag är ganska trött. Jag är nog trött. Ja, du ska alltid vara tröttast. Eller jag är nog lite sjuk, säger Anneli. Och så säger jag, men jag känner mig lite sjuk. Ja, men du ska då alltid vara sjukast. Det är lite, vi sitter och kivas lite om det där. Men Jesus har verkligen varit med om det värsta någonsin. Och det är för att han ska veta hur du och jag har det. Det är för att han ska veta hur det är att vara människa. Och lida och ha det jobbigt och må dåligt och frestas. Han känner och vet vår vardag. Skillnaden mellan dig och mig, eller vad säger jag, mellan dig och honom, mellan mig och honom, det var ju det att han frestades aldrig så att han klev över. Han stod emot alla frestelser. Han stod emot allting. Han var syndfri. När han hängde där på korset så hade han utstått allt, varit med om allt. Hånats, piskats, mobbats, utfrysts. Allt möjligt skit som du och jag människor råkar ut för och utsätter andra för. Det hade han råkat ut för. Men han hängde där. Han var oskyldig. Han hade inte gjort någonting fel. Han var syndfri. Det är ju det som är så viktigt. Att det var tvunget att vara så. För annars var offret inte nog värt. Det var tvunget att vara så. Det andra vi ser här, det är att Jesus är den enda som kan göra Gud känd. Det är bara när vi läser den här texten där vi ser att ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. Det är bara Jesus. Det är inte Mohammed. Det är inte någon lära från någon österns teologi. Det är inte islam. Det är inte judendomen till och med. Utan det är Jesus Kristus som kan göra Gud känd. Det är den Jesus vi ropar ut över hustaken. Det är bara Jesus som kan göra Gud känd. Vill du lära känna Gud? Ja, men lär känna Jesus. Läs om honom. Pröva honom. Lev honom. Och du ska få känna och lära känna vem han är. Finns ingen annan. Finns ingen teolog. Finns ingen Einstein. Finns ingen ateist. Finns ingen. Det är Jesus Kristus som kan göra Gud känd. Vem Gud är ser vi i vem Jesus är. Allt Jesus gjorde, som han levde, hans sinnelag, allt visar på vem Gud är. Det finns ingen annan som kan visa detta. Ingen annan. Allt det här är ju på något sätt så viktigt när vi sen blickar på min nästa tanke här om Jesus. Så allt det här, och det finns ju mycket mer, men det är så otroligt viktigt när vi sen tittar på nummer 8 här i min lilla punktlista. Så står det ju, har jag skrivit här, Jesus är den som dog i mänsklighetens ställe och uppstod för att döden inte längre skulle ha någon makt över dig och mig. Det är det här som är det största, det är det här som är det stora, det är det här som är det är det här som är evangelium. Det är det här. Ty så älskade Gud världen att han sände sin egen son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha ett evigt liv. Det är ju det här. Och för att det här ska få en sån stor magnitud så måste vi förstå att han fanns i begynnelsen. Han är ett med Gud själv. Allt blev till genom honom. Han är livgivare. Han har övervunnit mörkret. Och han har också blivit i mänsklig gestalt. Och han är den enda som kan göra Gud känd. Och när han gjorde det här, när han offrade sig för mänskligheten, så var inte det så att det skulle liksom per automatik rädda alla människor. Vet ni att det finns ju förkunnare, det finns ju teologer som menar så. Att när det här hände så dog han för alla. Det spelar egentligen ingen roll vad du bekänner eller vad du tänker eller vad du säger. Han dog för alla. Han gjorde inte det här för att man per automatik ska bli räddad från att gå förlorad. Och det finns många som försöker tolka. Bibeln beskriver det faktum att gå förlorad. Och det finns många som försöker tolka det här. Och det finns många som försöker lägga ut texterna. Vad det innebär att gå förlorad. Men hur det än ser ut och hur de än försöker lägga ut det. Så hamnar det någonstans i att det i alla fall är en gräslig plats. Eller ett gräsligt tillstånd som faktiskt existerar. Det vill säga möjligheten att inte leva ett evigt liv finns. Det finns en möjlighet att gå förlorad. Att gå förlorad till en gräslig plats eller gräslig tillvaro. Eller hur vi nu vill beskriva det. Den möjligheten finns. Så hur du än ser på det så är det en gräslig plats, en gräslig tillstånd. Och det existerar. Möjligheten att gå förlorad. Det är faktiskt bara i evigheten med Gud som löftet finns för att du ska vara fullkomligt fri från synd där borta. Det är bara löftet med Gud i evigheten där du ska få vara frisk och kry, där du ska få leva ett liv som du aldrig kan ana i denna tid med en härlighetskropp. Det är där när Gud lovar det eviga livet som det finns att hämta, som det finns att skörda. Fullt ut till 100%. Det är där det finns löften om evig lycka, frisk kropp, fri från synd. Och tänk den dagen du vaknar din första dag i paradiset och upptäcker att alla frestelser som far omkring innanför järnbalken är borta. Tänk när alla såna här tankar när du märker jag är fri. Vilken glädje! Diabetesen bort med det bara! Jag kan bara dansa! Va? Där finns löftet om det här totala. Och det är den Jesus vi pratar om. För att den här evigheten ska bli en verklighet för dig. För att den här evigheten som jag försöker beskriva ska bli en verklighet för dig. Så behöver du tro på honom när han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. För att det här ska bli verklighet i ditt liv så behöver du tro på honom när han säger de här fantastiska orden. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? För att få ta del av den där verkligheten så behöver du tro på Jesus när han säger det här. Du måste bekänna det. Jag tror på dig. Jag vill vara med dig. Jag vill känna dig. Jag tror på dig. Jag bekänner att du är uppståndelsen och livet. Du behöver tala ut det. Och är du stum så behöver du tänka ut det. Du behöver liksom bekänna det. Det här betyder också att du behöver vända om. Från ditt tidigare sätt att tänka som kanske gällde då, han finns inte. Eller ditt sätt att tänka, ja men jag är född i ett kristet land så jag menar, då är jag väl kristen då. Jag är ju protestant, fick jag lära mig i skolan. Du måste vända dig om ifrån den här tanken att kanske det är dopet som räddar dig. Att det räcker med att du är döpt. Att det är liksom någonting som bara, det är det som är. Den tanken behöver du vända om ifrån. Du behöver vända om och erkänna att utan honom så väntar inte ett evigt liv. Eftersom syndens lön är döden. Du behöver vända om och titta på ditt liv och säga det där, nej. Det där, ja. Du behöver vända om och bekänna. Du behöver berätta för honom din synd. Och då handlar det i första hand inte om allt du har gjort. Det handlar inte om att du måste sätta ner. Hör du Jesus, när jag var 10 år så gjorde jag det. Och så gjorde jag det. Och sen så blev jag 15, då gjorde jag det. Och då gjorde jag det. Och så blev jag 13, så gjorde jag. Alltså du behöver inte sitta och rabbla upp allt du har gjort. Det är inte det handlar om när du ska bli frälst. Utan det handlar om att du ska bekänna att du bär på någonting. Du bär på någonting som gör så att du gör mot Guds vilja. Det är det. Det finns i mig. Du måste bekänna, jag har det i mig. Jag vill inte ha det i mig längre. Jag vill bli frälst. Det handlar inte om att du ska sitta och rabbla upp varenda synd du har gjort innan du blir frälst. Det handlar om att du ska bekänna, jag är en syndare. Men det vill jag inte längre vara. Du behöver bekänna. Du behöver bekänna. Alltså, när syndafallet kom in i världen. För det måste vi se som ett faktum. Det var ett syndafall. Så trasades din och min relation sönder. Vi gick sönder här inne. Vi fick sår, vi trasade sönder. Från att vara hela så blev vi skadade. När världens natur blir mer lockande, när syndens natur blev mer lockande än Guds natur, så gick vi sönder. Mänskligheten gick sönder och det förs vidare i oss. Och det är när vi då läser i Jesaja brev. Främst så är det ju det som gick sönder i dig och mig som det här handlar om. Det är i alla fall den tolkningstradition jag står i. Du ska pröva allt. Men jag står i den tolkningstraditionen att det är främst det Jesus eller Jesaja pratar om i Jesaja 53, vers 5, vers 6. Då handlar det om det trasiga i oss. Där det står, han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Genom hans sår är vi helade. Alltså vi har fått en hel, genom hans sår kan vi bli helade. Så vi får en hel Guds relation. Så att vi kan få ett evigt liv. För vi gick sönder. Mänsklighetens skapelsen gick sönder i syndafallet. I Petrus brev så kan vi läsa så här. I första Petrus kapitel 2, 24-26. Och våra synder bar han i sin kropp. Upp på korsets träd för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har vi blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. För att bli helad i din relation med Gud. För att bli en hel människa igen. Andligt. För att bli en hel människa igen. För att få frid med Gud. För att bli fullkomligt helad en gång i evigheten. Så behöver du vända om och säga, Jesus, jag bekänner mig till dig. Jag tror på dig. Du är uppståndelsen och livet. Du är vägen, sanningen och livet. För att bli en hel människa igen så behöver du detta. Det är det som är Guds främsta mål. Att du, dina sår, det som trasade sönder i syndafallet ska helas. För att få bli en del av den nya skapelsen där allt liksom trasade sönder i den gamla skapelsen. För att du ska få en del av det här som blir helt, som blir pånytt fött. Så behöver du säga ja till Jesus, annars går du miste om det. Det är det evangeliet handlar om. Det är det vi får ropa ut över hustaken. Gud älskar dig. Han vill rädda dig från att gå förlorad. Och förstå mig rätt nu, snälla, och fråga mig efteråt. Men Jesu kostsamma, dyra offer, det han genomled på korset, det han genomled på vägen till korset, allt han genomled när han frestades på öknen, allt som han liksom levde, det var ytterst sett i första hand inte för att du och jag ska ha det bra idag. Det var inte för att du och jag i första hand ska leva lyckliga här. Det var för att vi ska få ett evigt liv. Det var ju därför. Jag menar, hans dyrbara offerdöd, hans lidande på korset, det var inte i första hand för att ett ben ska växa ut. Jag kan halta resten av mitt liv. Det spelar ingen roll. Det var inte därför han hängde uppe på korset. Det var för att vi skulle få ett evigt liv. Ett evigt liv. Ett evigt liv. Människan och skapelsen är dömd att gå under. Men Jesus räddar den som tror på honom. Den som bekänner hans namn. Allt gott som du och jag kan få när vi är kristna är ju fantastiskt. Det är en bonus. Gud vill oss väl. Men det största är och förblir frälsningen till ett evigt liv. Det är det som är fokus. Allt annat är sekundärt. Allt annat är en bonus. Det största förblir är frälsningen. Under och tecken är bevis på att han säger att han är den han är. Alla under och tecken som Jesus gjorde i Nya testamentet är bevis på att han är den han säger att han är. Det var inte målet för hans gärning. Målet för hans gärning var korset. Därför kan inte målet för vår gärning vara under och tecken. Målet måste vara korset. Korset, korset, korset. Det måste vara målet för vår gärning. Alltså, jag menar så här, och det här är kontroversiellt kanske, men jag menar så här. Under och tecken, det är ingenting som vi ska locka med. Det är inte lockgodis. Det är ingenting som jag tror att församlingar idag ska locka med. Som lockgodis. Säger att det inte ska finnas ibland oss. Nej, det säger jag inte. Men jag tror inte det är någonting vi ska locka med. Det är inte lockgodis. Personligen har jag svårt att liksom hantera såna här inbjudan till möteskampanjer eller vad det kan vara. Kom och bli helad. Nej. Kom och möt Jesus. Kom och hör om Jesus. Kom och bli räddad. Säger vi så här hela tiden, gör vi kampanjer, kom och bli helad. Då spelar vi på människors sjukdomar. Vi spelar på människors sköra inre, psykiska ohälsa. Vi spelar på människors fattigdom. Vi spelar på människors missbruk. Ska vi vara en miljö som erbjuder helande och upprättelse? Ja, men det finns ju där. För det är ju en del av Jesu natur. Och då är det ju också en del av vår natur. Men är det det vi ska ropa ut över hustaken? Kom och bli helad. Jag är tveksam. Kom och möt Jesus. Kom och få ett evigt liv. Därför tror jag inte att helande är något som ska liksom bära en församling. Säga att det inte ska finnas en församling. Nej. Men det ska inte bära en församling. Det ska inte vara grunden för församling. Grunden för församlingen är att rädda människor från helvetets portar till ett evigt liv. Och då är jag klar, då är jag tydlig. Det är församlingens grund. Under och tecken är ytterst välkomna när de sker. När de manifesterar att Jesus är där han säger att han är. Men när det blir fokus, när du går på ett möte och det är helande under, du hör inte en frälsningsinbjudan. Det är bara inbjudan om helande. Var är frälsningen då? Vad är viktigast då? Så därför är det viktigt att en församling är öppen för den kallelsen. Att det inom församlingen, inom Guds kropp ska finnas utrymme för detta. För det är en del av Guds natur och då är det en del av vår natur också. Men det får inte vara fokus. Det får inte vara den grund vi ställer våra fötter på. Att säga till en alkoholist, bli frälst så blir du nykter. Det är bland det värsta du kan säga. Bli frälst. För vad händer med den människan då när den faller och tar återfall? Om den gör det. Hur tror ni den ser på sin frälsning då? Nej. Bli frälst och kom till evigheten. Och utifrån den grunden så jobbar vi med beroendet. Det här är känsligt. Ni behöver inte hålla med mig, men jag hoppas ni förstår hur jag menar i alla fall. Så avslutningsvis. Jesus är ett med Gud själv. Jesus fanns i begynnelsen. Allt blev till genom Jesus. Jesus är livgivaren. Jesus har övervunnit mörkret. Jesus blev människa som du och jag. Jesus är den enda som kan göra Gud känd. Jesus är den som dog för mänskligheten. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha ett evigt liv. Döden skulle inte längre ha sin makt. Det är den här Jesus. Den här Jesus som säger följ mig. Det är den här Jesus som säger jag vill umgås med dig på djupet. En djup relation med dig. Det är den här Jesus som säger jag älskar dig. Jag söker dig. Jag söker dig, jag söker dig. Jag älskar dig. Det är den här som ropar till dig. Vänd om. Vänd om. Vänd om. Och lämna ditt liv i mina händer. Och jag lovar dig ett evigt liv. Det är den här Jesus som vill dela din vardag. Det är den här Jesus som vi får uttrycka vår tacksamhet när vi vänder oss till korset och prisar hans namn. Det är den här Jesus vi prisar och tackar då. Det är den här Jesus som ger oss missionsbefallningen. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige andes namn. Det är den här Jesus som återges i apostlagärningarna säga. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det är den här Jesus. Det är den här Jesus som uppmanar oss som säger det så här. Baptistkyrkan. Medlemmar i baptistkyrkan, när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Ekön, i Väster, i Charlottenborg, ända till jordens yttersta gräns. Och det frälsningsbudskapet som vi får komma med. Känner du att du vill vända om? Känner du att du vill lämna? Nu vill jag ta Guds hand. Jesus Kristus. Jag bekänner mig att du är uppståndelsen och livet. Jag bekänner att du är vägen, sanningen och livet. Och den som tror på dig ska inte gå under utan att få ett evigt liv. Sitter du här och har förlitat dig på ditt dop? Eller att du har vuxit upp som kristen? Eller att du är född i Sverige? Sitter du här som har förnekat Jesus? Som säger att Jesus är inte Guds son. Jesus är inte Gud. Här har du möjlighet att vända om och bli räddad till ett evigt liv. Och du får göra det tillsammans med förebedjare. Du får göra det tillsammans med mig. Du får göra det efter gudstjänsten. Men snälla, lämna inte de här väggarna innan du har lämnat dig själv in i det eviga livet. Vi ber. Herre, vi tackar dig för att du är större.